De senaste veckorna, eller månaderna, har på något sätt handlat om församling. Och Sven-Olof har sagt det förr, vi har inte tänkt det som en predikoserie, men det har bara blivit så. Och så är det ju ibland med helig ande, att man kan se tillbaka och se att det bara blivit så av liksom en anledning. Man själv ser det inte när man är i stunden, man tänker inte på det, men sen ser man att Gud har lett fram till det. Det tycker jag är väldigt skönt att kunna se Guds andning bakåt. Att inte behöva se allt framåt eftersom jag är människa och Gud är Gud. Idag ska inte vara ett undantag, utan vi ska fortsätta på församlingsspåret. Och när vi pratar om församling så pratar vi också om vad det är att vara människa. Vad det är att vara kristen. Vad det är att vara Guds barn. Så allt det här hänger ihop. Jag har också ett till tips då. Förutom att man kan bo där man jobbar. Så ett annat tips är att gå in på vår hemsida. Som är tallstickkyrkan.se. Där finns en flik som heter predikningar. Och då kan man gå in och lyssna på de flesta predikningar som har hållits här. Och då kan man ju lyssna på antingen något jag har sagt eller någon annan har sagt. Så. Jag tycker ni ska göra det, faktiskt. Jag gör det ibland, gå in och bara lyssna på alla. Jag försöker jobba liksom tillbaka i tiden så att jag hör allt som har sagts innan. Så jag vet vad jag inte ska säga eller ska säga en gång till. När man lyssnar på mina predikningar så kan det finnas en risk för att det låter ganska likadant så. Att jag lätt kan säga samma sak om och om igen. Vilket jag först insåg, eller det är väl alltid vetat egentligen, att jag typ säger samma sak hela tiden. Men jag trodde först att det var någonting dåligt. Och sen kom jag på att jag är inte den enda som upprepar sig jämt. Utan det gör faktiskt alla som predikar. Eller talar, tror jag. För jag tror att alla, oavsett om man är pastor, predikant eller bara en modig församlingsmedlem, så bär vi på en predikan. Inte på många utan på en. Och den ena predikan tar sig bara i väldigt olika uttryck. Och jag tror att man på något sätt, fastän de är kanske lite olika, det kan vara olika bibeltexter, så kommer man alltid tillbaka till samma kärna, samma budskap. Och det är då inte Jesus Kristus, för det är det också. Men just det här, den här kärnan kan vara olika för olika personer. Och jag tror att det är olika hjärtefrågor som man har. Frågor som ligger på ens hjärta. Och den hjärtefrågan som man själv har, den styr vad man säger. Och hur man predikar och vad man predikar. Mikael Hallenius till exempel. Vet ni vem det är? Han är pastor i församlingen Mötesplatsen. Där jag har gjort min praktik under min utbildning. Han är också lärare på då Akademi för ledarskap och teologi. Det som förr kallas för Missionsskolan. Och Micke är i grund och botten evangelist. Han brinner för att berätta om vad Jesus har gjort på korset. Och bjuda in till frälsningen. Så när han predikar. Jag har hört många predikningar av honom. Och typ alla är ju likadana, brinner och rinner över av den här kärleken till människor, att de ska möta Kristus oavsett vilka de är. Han brukar säga, när folk frågar sig, bjuda in, han åker ju runt mycket och predikar på olika ställen. Och då frågar de alltid sig, vad ska du prata om? Och han säger alltid, Jesus. Jag predikar Jesus. Det spelar ingen roll om du har varit i kyrkan i 40 år eller i 5 år eller första gången. Jag predikar Jesus, för det finns ingen som har hört Jesus för många gånger. Så han har den hjärtefrågan. Det var ett exempel. Jag tror att vi alla vi bär på en hjärtefråga. Oavsett om man står här och predikar eller inte, så tror jag att vi alla har fått en hjärtefråga. Och det avgör vilka frågor man själv ställer, inte bara vad man säger. Och jag tror att Gud tänder lite olika lågor i oss. Olika frågor som brinner. Som gemensamt då utgör en helhet och en enhet. Att det är en mångfald i enheten och en enhet i mångfalden. Det finns många boningar i Herrens hus. Jag kan tänka mig att ingen boning är sig lik, eftersom vi har så många olika frågor vi kan brinna för. Min hjärtefråga kan just nu sammanfattas i två bibeltexter. Och jag säger just nu, för jag tror att Gud kommer visa mig mer av det jag brinner för. Att det kommer utvecklas, det kommer växa, det kommer bli större. Och jag kommer få se olika sidor av det. Men jag tror ändå att, eller det jag har sett hittills, är att det är samma hjärtefråga som ligger i grund och botten till alltihopa. Så den ena bibeltexten är Romarbrevet kapitel 5, vers 8. Och det är nog en bibeltext, en bibelvers som har återkommit, i alla fall för mig, sedan jag kommit hit flera gånger. Romarbrevet kapitel 5, vers 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och den andra texten, den ska vi läsa ifrån Lukas, kapitel 10, vers 25-37. Så Lukas, kapitel 10, verserna 25-37. Eller ja, jag kan läsa från 23 egentligen. Det är där avsnittet börjar. Och det är om den barmhärtige samaritan. När de var ensamma vände sig Jesus till lärjungarna och sa: saliga är de ögon som ser det ni ser. Ty jag säger er, många profeter och kungar ville se vad ni ser men fick inte se det, och höra det ni hör men fick inte höra det. Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och Jesus sa till honom: du svarade rätt, gör det så får du leva. Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: vem är då min nästa? Och Jesus svarade: en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sen gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värdshusvärden och sa: sköt om honom och kostade mer så ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var nästa för mannen som hade råkat ut för rövare? Han svarade: den som visade honom barmhärtighet. Och då sa Jesus till honom: gå du och gör som han. Berättelsen om den barmhärtige samaritan är en av de berättelserna som vi oftast kallar för söndagsskolsberättelser. För att det är oftast där man har hört dem för första gången. I alla fall, ja. Jag har hört den där för första gången. Sen har jag hört den många gånger i söndagsskolan. Och på predikningar också. Men ja, den berättas ju oftast för att illustrera att man ska vara snäll mot någon som råkar illa ut. Man ska inte vara dum och gå förbi. Utan man ska hjälpa någon som ligger på marken. Eller någon som blir mobbad. Eller ja, det beror på lite vilken kontext man sätter just den berättelsen då. Men berättelsen som Jesus berättar säger också mycket mer än att man inte ska vara ett dumhuvud och bara gå förbi. Jesus berättar för att han blir frågad vad man ska göra för att få evigt liv. Istället för att svara på frågan så bollar han frågan tillbaka. Eftersom alla andra också är tänkande varelser och har en hjärna att använda. Och han frågar: vad står i skriften? För den laglärde så var det ju gamla testamentet som man gick tillbaka till. För oss är det också nya testamentet. Vi har hela Bibeln. Jesus svarar inte själv på frågan utan bjuder in till ett samtal. För att följa Jesus är ju en relation. Han är liksom inget ordbok eller lexikon eller uppslagsverk eller Google där man skriver in sin fråga och så spottar den ut 150 svar, 150 000 svar eller mer i sekunden. Utan att vara kristen, att följa Jesus är en relation. Och i en relation så har man samtal och inga monolog. Nu har jag en monolog här, men jag bjuder in er i den här och låtsas att det här är ett samtal. En relation funkar inte om den är enkelriktad. Och det är därför vi har kyrksfikat och gemenskap hela veckan. Eftersom det inte funkar att jag bara kommer och pratar. Utan jag är en del av den här församlingen. Så jag ingår i ett samtal med alla er här. Och så är det också med Jesus. Vi ingår i relationen genom att samtala tillsammans. Genom att umgås och ha gemenskap. Mannen svarar Jesus med budet som Gud hade gett Israel. Att älska Gud med allt du kan, allt du har, allt du är. Och älska din nästa som dig själv. Och då svarar Jesus, ja men exakt så, gör det så får du leva. Och fast en man hade svarat rätt så blir han typ kränkt eller får en känsla av att han måste försvara sig. Jag förstår inte varför han vill försvara sig, han hade ju svarat rätt. Men ja, Jesus bara bekräftar det han säger, men han vill försvara sig. Och då frågar han tillbaka, vem är min nästa då? Och då berättar Jesus den här berättelsen om den barmhärtige samariten. Och det är ju på första blicket en väldigt enkel berättelse. En man var på väg från Jerusalem till Jeriko. Och vi vet inte så mycket mer om honom än att han var på väg mellan de två städerna. Jag försökte hitta en karta, eller hitta på en karta hur långt det var mellan Jeriko och Jerusalem. Så jag gick in på Google Maps och försökte både hitta bilväg och säga när man bara promenerar, cyklar. Men Google vägrade ge mig en vägbeskrivning. Det gick liksom inte. Det kan vara något politiskt att det inte går att korsa just den gränsen. Men seriöst, jag försökte så länge, så att i en halvtimme och säga, ni vet när man släpper en kartnål och sen släpper man en till, så försöker man hitta vägen. Och Google bara vägrade. Så det måste, nu är det faktiskt omöjligt att gå mellan Jerusalem och Jeriko. Men det gick på den tiden. Så han är på väg. Och jag, eftersom jag såg då ungefär på kartan men fick ingen liksom tid, så tror jag att det kanske var en eller två dagar det tog. Kanske, eller så var det bara en dag, jag vet inte. Jag vet inte hur snabbt de gick. Ja, men han hade alltså den här resan. Så blev han överfallen och misshandlad. Det står inte att de tog hans pengar. De kanske bara gjorde det av ren önska. Ville slå ner någon. Fler mot en. Super elakt. Och där ligger mannen nu i sin misär. Men som tur var så kom det folk förbi där också. I alla fall tre personer vet vi om. Den första var en präst. Han får syn på mannen och går förbi. Den andra är en levit, vilket är en tempeltjänare. Så vi har två personer som står i Guds tjänst. Som ser mannen. Ser mannen. Det är inte så att de bara råkar gå förbi, utan de ser. Ögonkontakt, går förbi. Och sen kommer då samariten. När Jesus beskriver de första två så säger han vad de sysslar med. Vilken roll de har. Att de är i Guds tjänst. Det är en präst och det är en levit. När samariten kommer så är det faktiskt bara, han är bara sin etnicitet. Han är bara samarit. Han tillhör bara en folkgrupp. Det spelar ingen roll vad han har för jobb eller hur han tjänar sina pengar eller vad han gör på vardagar. Men han tillhör en grupp som judarna såg ner på. Samariterna trodde ju på Gud också, på samma Gud. Men de firade gudstjänst på olika sätt. De offrade på olika sätt. Vilket gjorde att judarna inte ansåg dem vara lika. Liksom. De var inte det utvalda folket. Så de fick inte vara med. Det var därför de såg ner på dem. Vilket man ju, om man tar det här och applicerar på oss idag, kanske kan känna igen sig ibland, att man kan se ner på olika gudstjänstformer eller kyrkofamiljer. Det är samma Gud, men det är konstigt vad de håller på med när de har sina liturgier och så. Ni vet, jag vill bara säga. Nu, ja, vi går tillbaka till berättelsen. Så de såg ner på samaritarna. De tyckte inte att de tillhörde Guds rike eftersom de inte gjorde som dem. Så nu kommer frågan, varför kunde inte prästen och levitan som tillhörde samma folkgrupp, som firade gudstjänst på samma sätt, som tillbad samma Gud och ansåg att det här var liksom en av dem, hur kunde de gå förbi? Se och gå förbi. Hade de sån brådska att de inte kunde stanna upp och ens fråga, hur är det? Vill du ha hjälp? Jag kan ringa en taxi eller skicka en åsna om 2 dagar. Vad kan de ha haft för ursäkt? Hade de ens en ursäkt för sig själva? Försökte de ens bortförklara det eller kunde de bara gå förbi? De kanske tänkte att de hann komma tillbaka innan han, jag vet inte vad det skulle ha hänt, men de kanske tänkte att de kunde göra det sen. Eller tänkte de att han kanske kan hjälpa sig själv? Det var ju inte så illa. Det hade kunnat vara värre. Och varför kunde samariten stanna upp och ta sin tid fastän det var någon som tillhörde en grupp som brukar spotta på dem, som brukar slå ner på någon som han? Varför kunde samariten vara den enda som gjorde det rätta för en som inte ens tillhörde samma folkslag, som inte brukar fira gudstjänst på samma sätt, som inte gick i samma kyrka? Kanske var det så att samaritans egen utsatthet gjorde att han kunde stanna upp, att han kunde hjälpa till. Kanske är det så att den egna sårbarheten kan bli en superkraft i Guds namn. Kanske är det så att när man vet hur det är att vara utsatt, sparka på och sårad, så blir det omöjligt att gå förbi. Kanske är det så att när man själv har tagit emot hjälp, blivit sedd och hjälpt, så blir det omöjligt att gå förbi. I Johannes, första Johannesbrev kapitel 14, eller kapitel 14, vers 19, så läser vi att vi älskar därför att han har älskat oss först. Och Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare, från Romarbrevet 5, vers 8. Vi älskar därför att han har älskat oss först. Det är vår superkraft. Det är vår källa. Vi kan stanna upp. Vi måste stanna upp. För det är omöjligt att gå förbi när man har fått den kärleken. Vi älskar för att han har älskat oss först. För att han dog för oss medan vi ännu var syndare. Med andra ord så dog han ju för oss utan att veta om vi någonsin kommer stanna upp och tacka honom för det. Han dog för alla oavsett om man tar emot det eller inte. Han visar oss godhet, han som är osjälviskheten i person, sann Gud och sann människa. Och tänk om vi förstod att vi var älskade. Älska andra som dig själv. Älska Gud med hela ditt hjärta. Tänk om vi förstod att vi var älskade. Alltså tänk om kunskapen. För jag tror att vi har ju alla hört det. Det sitter här uppe. Men tänk om det sjönk ner i hela ens varelse. Hela ens kropp. Ut ner till fötterna och ut i fingertopparna. Att det blev en sån kunskap som man aldrig kunde glömma. Som verkligen finns med och motiverar allt man gör. Min jättefråga är alltså hur frälsning och nåd påverkar våra liv, vår vardag, vår gemenskap. Jag är inte så jättemycket för att göra matte av Bibeln, mest för att jag är superkass på matte. Jag är inte så mycket för att räkna ut olika saker utifrån olika bibelverser. Eller diskutera hur lång Noas ark egentligen var och hur många djur som faktiskt fick plats på den. Jag vet att det kan vara jätteviktiga frågor för vissa. Oftast de som är bra på siffror, jag är dålig på siffror så. Men det är inte för mig. Men vi har olika hjärtefrågor och det är viktigt att vi har olika hjärtefrågor så att det blir en helhet. Så det måste finnas mattegenierna som räknar ut hur lång arken har varit. För att jag ska kunna få finnas med mina frågor också. Förra veckan så nämndes några gånger en vers från Bergspredikan. När Jesus säger att vi är världens ljus och världens salt. Och om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Och det är jätteviktiga verser. Men vi får inte glömma det som står innan. Så vi ska läsa hela kontexten. Och då vill jag läsa från Matteus kapitel 5, vers 1-12. Så Matteus kapitel 5. Om saligprisningarna. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka och de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. Saliga är de som skapar frid. De ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljer man profeterna före er. Jag ska inte predika om saligprisningarna, för det kommer ta alldeles för lång tid. Jag kanske gör det en annan gång, men just här och nu så vill jag bara upprepa några av de här verserna. Saliga är de som sörjer, de som visar sin sorg, som kan dela den med andra, som vågar känna in. Saliga är de ödmjuka, saliga de barmhärtiga, de tillhör himmelriket. Det är alltså inte när vi står och pekar finger åt allt som går fel i världen där vi är Guds barn. Utan när vi lever ut vår sårbarhet, när vi är ödmjuka, barmhärtiga. När vi visar vår sorg. När vi möter varandra i vår brustenhet. Guds kärlek pekar aldrig fingrar på saker. Om så står den med händerna utspridda. Armarna vid. Inte så här, utan så här. Saliga de barmhärtiga. De tillhör himmelriket. Den här igen. Jag återkommer till den här boken några gånger. 96 lampor av Jakob Langvik. Om oss som brann och försvann. Och jag kommer tjata på den här tills alla har läst den. Så om ni vill få ett slut på det här, så läs den och berätta för mig vad ni tyckte var det mest jobbiga eller det bästa med den här boken. Eller gör inte det, för då har jag en möjlighet att läsa hur många gånger som helst av den här. Så nu ska jag läsa ett avsnitt och sen sätter jag mig och är tyst. Avsnittet heter Jesus. Något av det första jag hörde om Jesus var att han älskar mig. Det påståendet har jag fortfarande svårt att omfamna. Jag vet ju inte ens om jag älskar mig själv. Jag funderar ibland på hur det hade sett ut om vi verkligen förstod att vi var älskade. På riktigt. Kanske ligger problemet inte i att Jesus inte älskar mig, utan att jag har förtvivlat svårt att tro på det och att låta det sjunka in. Det finns stunder då jag verkligen kan känna att jag är älskad. Ända in i benmärgen. Oftast är det tack vare en annan människa. Men inte sällan har jag svårt för att leva med mig själv. Det finns saker jag gjort och sånt jag gör som gör det svårt för mig att tro att jag duger. Det fanns en tid när jag tyckte att jag var en god och duktig kristen som förtjänade att bli älskad. Den tiden är förbi och jag undrar nu i efterhand om jag verkligen kände mig älskad då. Eller om det var bilden av mig själv som god som spökade. Jag har upptäckt en klyfta inom mig. Paulus ord om att det goda som jag vill det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill det gör jag har blivit mitt soundtrack. Min oförmåga att leva mig in i andra människors situation har blivit smärtsamt tydlig. Ta bara kvinnan som sitter utanför Coop till exempel. Hur många gånger har jag inte gått förbi henne utan att ens reflektera över henne? Ibland tvingar jag mig till att fundera över hur det skulle vara om rollerna var omvända. Och då vill jag bara försvinna. Hur kan jag bara gå förbi henne? Det är svårt att leva med sig själv när man sätter sig in i andra människors situation och samtidigt inser hur man behandlar dem. Paradoxalt nog är det tack vare klyftan jag upplever att jag kan ta emot Jesu kärlek. Det är där Jesus tar plats. Jag skulle ha svårt att älska mig själv om det inte vore för att jag känner mig älskad av Gud. City, det är en kille som förekommer i boken. City brukar säga att det är en av mina svagheter. Och han kanske har rätt. Men jag vet inte vad jag skulle ta mig till utan hjälp med skulden för att jag gör det onda jag inte vill istället för det goda jag vill. Det kanske är fusk att ha hjälp utifrån för att få hjälp att älska sig själv. Men jag tror att det är lättare att älska sig själv om man först upplevt sig älskad. Är det vad kristen tro handlar om? Inte att älska, utan att först bli älskad. Jag tror att världen skulle se annorlunda ut om fler förstod vad Jesus kärlek innebär. Kärleken skulle tvinga oss ut ur vår bekvämlighet och bort från vår jakt på bekräftelse.